Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong och det här är avsnitt 24. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Och min kollega Boel Stier, som är copywriter och kommunikatör, hon kunde tyvärr inte vara med idag eftersom hon har drabbats av det utbredda fenomenet vabruari. Däremot så ska ni snart få träffa min gäst och tillsammans så ska vi prata om hur samarbete kan ge både vinst och hälsa. Först en tillbakablick. För i förra avsnittet så pratade vi om kreativitet. Det kan vara viktigt för att vi ska må bra. I alla fall om man med kreativitet menar utrymme att tänka nytt, tänka fritt och uttrycka sig ärligt. Och vår gäst Erik Hemmingsson, han menar att kreativiteten, det är en motkraft mot de arbetsplatser som styrs av rädsla och vi var väldigt benägna att hålla med. Idag ska vi prata om en satsning på lönsamhet och försäljning. Som genom att bli lyckosam också ledde till bättre hälsa av bara farten. Det är vdn för programvaruföretaget Vitec Fastigheter. Som ska berätta vad som hände när de gick från individuell provision till gruppprovision för sina säljare. Och det finns flera framgångsrika exempel på företag. Som visar hur samarbete och relationsbygge ger ökad hälsa. Internt förstås, men även mot kunder och partners. Och ett exempel på det här är Atea. Som är ett företag som omsätter närmare 12 miljarder kronor inom IT-branschen. Och de har länge arbetat med vår samarbetspartner Twitch Health. Atea startade först med det interna hälsoarbetet. Och därefter så bjöd man in sina kunder och partners att delta. Förutom att arbetet resulterade i en ökning av god upplevd hälsa med 35%. Så genomfördes 3000 kundmöten och aktiviteter med partners och leverantörer. Låter det inte bra? Vill ni veta mer? Se gärna länk på vår hemsida under det här avsnittet eller gå direkt till twitchhealth.se. Så samarbete, det verkar vara en viktig gemensam faktor om man vill nå både hälsa och lönsamhet. Och det är alltså det vi ska prata om idag. Välkommen hit Magnus Persson.
Tack så mycket.
Och du är ju vd för Vitec Fastighet. Och jag läser på er hemsida att ni definierar det som ett nordiskt programvarubolag som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Det är en ganska lång och tung mening. Vill du förklara lite mer vad ni gör?
Ja, vi är ju en nordisk koncern och vi utvecklar programvara. För olika nischer egentligen. Vi har ingen så kallad allmän programvara utan vi tittar på en nisch och sen så gör vi programvara för den nischen. Och det är nischer där vi kan vara störst helt enkelt och vara marknadsledande.
Okej. Okay. Mm. Och för några år sedan så bestämde ni er för att göra några saker för att öka korsförsäljningen. Och korsförsäljning det definierar vi som mer försäljning på befintlig kund.
Ja, precis. Mm. Egentligen inte mer försäljning, utan det finns lite olika begrepp på det där. Kostförsäljning är när du har en produkt och sen säljer du en till produkt till kunden. Det man kallar för merförsäljning annars traditionellt, det är kanske att man säger, säljer mer av den produkten kunden redan har.
Okej, ja precis.
Så att det är väl skillnaden på det egentligen.
Ja, så ni vill sälja fler produkter och tjänster till redan befintliga kunder kan man säga, men kanske andra produkter och tjänster. Och på det här sättet så vill ni ju öka lönsamheten, gissar jag.
Ja, precis. Vi vill ju öka lönsamheten och sälja mer till befintliga kunder. Och då är det ju definitivt så att det är lättare att sälja mer till en befintlig kund än att sälja till en helt ny kund.
Mm, för man har ett förhoppningsvis bra etablerad relation.
Ja, man har redan en relation och kunden vet vilka vi är och så vidare.
Och vad var det ni gjorde? För det här gick ju bra, förstår jag.
Ja, det gick väldigt bra. Ja. Vi ökade försäljningen med 78% mellan 2012 och 2015.
Ja, det kan man ju säga.
Ja, det var ganska bra var det. Ja. Vi gjorde ganska mycket saker. Vi började med att göra en kartläggning av de kunder vi hade. Och tittade på vilka produkter de hade idag. Och vad det fanns möjlighet att sälja mer. Sen la vi in alltihop det i vårt CRM-system. Och sen så fick vi då en massa leads egentligen. På kunder vi kunde bearbeta. Med andra produkter än vad de hade idag. Så det var steg ett.
Mm. Då kan man ju alltså omsätta i icke-säljjargong så är det ju att ni identifierade ju liksom behov hos kunden utifrån vad de redan hade köpt från er och möjligheter att sälja in andra tjänster som ni kunde leverera kan man säga.
Exakt, ja.
Och vad hände sen?
Ja, vi gjorde det här jobbet 2012. Det var ett ganska omfattande jobb att titta på alltihop det här. 2013 sen så gick vi vidare genom att vi började titta lite på mer utbildning för de som jobbade som säljare. Vi bytte ut någon säljare också som inte riktigt ville vara med på den här resan. Vi började titta också på att säljarna skulle få mer kunskap om våra produkter. Så att de skulle kunna träffa kunderna själva och sälja det här. Innan dess hade vi haft ganska mycket hjälp av pre-sale-resurser då. För att visa och dema. Men att få en bättre dialog med kunden. Så framförallt det gjorde vi 2013.
Var det någon annan specifik typ av utbildning som de fick? Förutom
ja, vi produkter? Tittade mycket på dels generell säljutbildning. Vi gjorde en diskprofil på alla säljare. Vi gjorde även, så långt vi kunde, en diskprofil på de viktigaste kunderna. Och tittade lite på hur man passade ihop med respektive kund. Vi bytte några kunder då till några säljare så att säga, så att man bytte med varandra och så vidare för att få det att passa ihop på ett bra sätt.
Mm. Då kan vi utveckla lite vad disk är. Det är kanske inte alla som... Jag tänker ju färgerna på en gång. Och...
Ja, det är ju samma sak egentligen. Ja. Det är ju färgerna, är ju disk. Det är samma sak egentligen. Mm. Det är väl bara två olika modeller av det egentligen, men det är färgerna egentligen.
Ja, men precis. Att man försöker matcha personligheter som man vet funkar bra ihop. Och det är ju jätteviktigt i sälj där man försöker bygga relationer såklart.
Att man, ja, och alternativt då att man inte kanske matchar färgen utan man vet att om man är röd själv till exempel, att man vet då hur man pratar med en grön kund till exempel. Det går inte att byta i alla fall.
Nej, men precis. Precis. Så mer utbildning. Och vad jag förstår fick ni en ny laguppställning i säljgruppen. Och ni gick också från det här med individuell provision till grupp.
Ja, det gjorde vi först 2014.
Okay.
Mm. Och det som hände 2014 egentligen, det var att dels så satsade vi ännu mer på produktutbildning för säljarna för att komma upp i den nivån. Vi körde mycket intern träning och verklig träning, alltså att man fick sitta i en situation och prata och visa produkten som vi skulle sälja in för varandra och sen så feedback och så vidare. Vi satt med det jättemycket.
Mm.
Sen hände det egentligen en intressant grej 2014. Det var att vi hade fortfarande individuell provision då 2014. Sen så hade vi en säljtävling faktiskt innan sommaren 2014. Det började med att vi ville öka försäljningen inför sommaren i maj och juni. Och då tänkte vi att vi gör den här gruppbaserad utanför den ordinarie provisionsmodellen. Så det gjorde att vi satte upp olika steg beroende på hur mycket man sålde. Och när vi satt ner och tänkte och tittade på det där, så hade vi väl först tanke att det kanske skulle kunna bli någonstans i Europa då, som var ett slutmål om vi verkligen lyckades. Men första målet var en resa i Sverige då, eller en konferens i Sverige. Vi satte upp ett mål i Europa då, om man skulle lyckas väldigt, väldigt bra. Sen tänkte vi så också att ja, men vi måste ju ha något, om man skulle nå det, måste vi ha något liksom som ligger utanför det här. Och så då så tog vi en resa till New York. Som liksom, det var så långt, och det kommer aldrig gå. Vi satt och sa att det här kommer aldrig hända liksom. Men 11 juli så hade vi sålt med 5000 kronor över det målet, så att vi kom till New York.
Häftigt.
Och det var då vi egentligen insåg den fulla potentialen med att jobba i grupp. Mm. Mot att jobba individuellt med de produkterna och lösningar som vi säljer.
Och utifrån ett ledarskapsperspektiv, vad tycker du talar för det här med gruppprovision snarare än individprovision?
Alltså det som blir ledarskapet blir ju egentligen mindre. Utan man leder ju sig själv egentligen genom samarbete. Som säljchef som jag var vid det tillfället så behöver du egentligen inte göra så mycket. Utan det är mycket, mycket mer rådgivning och diskussion än att pusha på. Det blir effekten av det, för att man pushar varandra och hjälper varandra och värderar då affärsmöjligheter tillsammans. Vad ska man jobba, vilka affärsmöjligheter ska man jobba emot? Eller med egentligen.
För det var ju lite därför som Boel haffade dig när hon träffade dig. Det var ju att ni såg ju också att man började må bättre. Kan du utveckla hur började man må bättre hos er efter det här?
Alltså det vi gjorde sen under hösten 2014, det var att vi insåg att vi skulle byta provisionsmodell från en individbaserad då till en gruppbaserad. Och så vi hade samtal med alla säljare och förklarade liksom fördelar och nackdelar och så vidare och fick med alla på tåget. Så att 1 januari så bytte vi egentligen från individbaserad till gruppbaserad. Alltså total provision, inget individbaserat kvar överhuvudtaget. Och de effekterna vi såg, det var ju att samarbetet blev ju mycket bättre. Vi upplevde också, utan att vi har mätt det, att säljarna tyckte det var mycket roligare att gå till jobbet istället för att vara själv och göra sitt jobb själv. Så var man en grupp nu som jobbade ihop mot samma mål. Vi fick ju även, det blev ju en högre prestation från alla då. Alla ville mer och så vidare. Så många positiva effekter. Och ledarskapet som vi var inne på innan, det var ju mer liksom att hjälpa till att prioritera. Vilka affärsmöjligheter ska vi jobba med just nu och vilka ska vi vänta med lite? Och sen så sätta full kraft på dem där vi kände att vi kunde, eller hade störst chans att nå framgång egentligen.
Och det är ju jätteintressant, för det finns ju många ställen där man pratar om att man uppmuntrar till ett typ av beteende. Men så belönar man på ett annat sätt. Och nu pratar du om många saker som man vet att man mår bra av på jobbet. Alltså att känna att man drar liksom skutan tillsammans framåt. Och börjar man belöna det, då det är ju betydligt lättare när man har, som du säger, en individbonus. Men så vill man att man ska samarbeta. Men det blir ju mina konkurrenter som jag liksom samarbetar med. Men här styr ni om till det. Så att, och som du säger, ledarskapet blir ju också att stötta. Liksom hjälpa med att, för samarbeta vill man ju göra. Så man kan lägga liksom krutet på och stötta dem framåt. Ja, jätteintressant. Och nu har det ju gått, nu är det 2017, så nu har ni haft det här ett tag. Hur tycker du att det har gått? Om du tittar bakåt lite.
Alltså det går jättebra. Vi fick in 2 nya medarbetare dessutom från 1 januari 2016. Och där är det ju väldigt viktigt när man rekryterar dem. Att det är rätt profil, att det är lagspelare, att de kommer att passa in i gruppen. Där lyckades vi ju få in 2 medarbetare då som passade in väldigt bra i gruppen. Vi har också tänkt väldigt mycket på alltså kön. Så att i gruppen nu så är vi 50-50 då, killar och tjejer. Just för att få dynamiken i gruppen. Och man har ju lite olika fördelar och nackdelar, men bara på lite olika saker. Och just samarbetsmässigt är det väldigt bra att ha det här 50-50 i gruppen. Men vi har ju fått jättebra resultat av det hela. Både vad det gäller försäljningen och vad det gäller trivseln på arbetsplatsen och arbetsglädjen egentligen.
Mm.
Och det vi har haft också, det är att det har blivit liksom att man vill prestera och man vill hjälpa varandra och så vidare. Och då är ju gränsen hårfin mot att komma in i det man kallar för psykisk ohälsa. Så att man gör för mycket. Och vi har haft något sånt case som vi har hanterat då innan det gått så långt som till sjukskrivning. Genom samtal och så vidare och aktiva åtgärder egentligen.
Och där har ni identifierat det som att man vill springa lite för fort för att man är så driven. Snarare än att det är någon ohälsa i form av typ konflikter eller så. Utan du menar att
man vill för mycket helt enkelt. Mm. Och tiden räcker inte till.
Mm.
Man vill bidra till gruppen så pass mycket.
Mm.
Och sen räcker inte tiden till helt enkelt. Utan då måste man lugna ner sig och ta det lite lugnare och prioritera bättre egentligen.
Mm. Och där måste man ju såklart få stöd som individ. Men jag tänker också att det där är ju ett fenomen som jag skulle gissa kan vara en utmaning just när man vet att, men gud, om jag, ja, som att vara ett 11-mannalag på fotbollsplanen, så kan inte liksom center forward helt plötsligt försvinna, utan man känner så här, nej, jag måste ju leverera för teamet. Hur hanterar man det förebyggande, skulle du säga?
Alltså förebyggande, att hitta, det gäller ju att prata med alla, ha bra dialog med alla hela tiden. Och sen så är det precis som du säger med ett fotbollslag, för att alla våra säljare är ju inte stöpta i samma form, utan de kan lite olika saker. Så att försvinna en, så är det som att ta bort en forward till exempel i fotboll. För den behövs, den personen i laget, för att det ska fungera.
Mm.
Så mycket samtal, alltså mycket att kollegorna är observanta på beteende och vad man gör. Och det första vi ser, det är ju när man börjar glömma saker eller att man bommar saker och så vidare. Så det är ju de signaler vi uppfattar som första tecknet egentligen. Att man inte återkopplar till en kund, eller att man inte gjort det man har sagt, eller att det blir slarvfel och så vidare. Mm. När det inte är normalt. Så det är ett väldigt bra tecken att upptäcka det på. Och då får man ta tag i det direkt.
Och det, precis, och det blir ju lite moment 22. För just det man inte vill göra är att göra misstag som kanske drabbar teamet i stort. Men det är precis det man gör när man pressar sig själv alldeles för långt. Så jag tänker att i ledarskapet finns en roll i att uppmärksamma. Men också att hela tiden hålla igång dialogen i gruppen. Att det vi kommer prestera bäst på, det är om vi alla är hållbara över tid. Att vi gynnas egentligen inte långsiktigt av att man pushar sig själv för hårt. Utan det är viktigt för hela teamet att ha liksom en hållbarhetstänk och värna om varandra. Så att, ja, jag förstår. Det där kan ju vara, det kan ju bli en utmaning, för allt är ju så. Man brinner ju ofta för sitt jobb, så, men det gäller att få in den här hållbarhetsaspekten.
Sen så är det en sak med ledarskapet också, att man kan inte stirra sig blind på siffror heller. Eftersom att vi jobbar ihop då, så kan det ju slumpmässigt bli så att det blir en säljars namn som står på många kontrakt. Fast en annan säljare kanske gjort lika stor insats. Så man måste vara väldigt insatt i verksamheten. Alltså vem som gör vad och vem som presterar vad och vilka möten man är med på och så vidare. Och sen så värderar prestationen utifrån det, istället för vems namn som står på kontraktet egentligen.
Och då menar du både, alltså sinsemellan, att man, om gruppen tittar på alla kontrakt och ser att nu är det hon som står med.
Ja. Som man traditionellt följer upp då när man har individuell provision, då tittar man ju på hur mycket en säljare har sålt egentligen. Nu hade vi förra år till exempel ett fall då där en säljare gjort extremt mycket sambesök, för han är duktig på en produkt som vi sålde mycket av förra året. Men däremot är det kanske en annan säljars namn som står på kontraktet. Så att hans försäljning är ju inte jättehög förra året. Däremot har han gjort en grym bra prestation. För att han har varit delaktig i alla de här affärerna, och hade han inte varit med den kunskapen och den erfarenheten han har, hade vi aldrig gjort de affärerna. Så att där måste man ju som chef vara väldigt insatt i verksamheten och se vad som händer.
Mm. Precis, och det blir ändå, det kräver en annan typ av ledarskap just att identifiera de bitarna. Så att det är inte så att man kan inte sätta sig på sidan om och säga nu kör teamet själva, för de är så motiverade.
Nej, det går inte.
Ja. Om du skulle vilja sälja in det här, att gå från individprovision till gruppprovision till något företag som står och liksom, men det här låter ju faktiskt lite frestande. Vad skulle du säga om liksom övervägande fördelarna med det?
Alltså fördelarna är ju, de som vi har sett är ju att vi har ökat effektiviteten, definitivt. Och sen så är det ju trivseln på jobbet.
Mm.
Det är de två stora fördelarna vi har fått. Och det är svårt att säga nej till dem.
Absolut. Eller hur? Ja, absolut. Ja. Nej, men just trivseln på jobbet, och det vet vi att trivs man så presterar man ju. Presterar man ju bra också. Men jag tänker att det är ändå en omställning för ett säljteam att gå från det här. Så att, du sa att alla var med på tåget, men jag gissar att det var inte, alla hoppade inte på en gång. Det måste ha varit några sådär, lite muttranden. Och hur bemöter man det?
Nej, man får ju titta lite. Vi har ju kollat på individuella lösningar för alla så att det ska bli bra. Det är svårt för de som har varit top performers att gå ner ordentligt. Utan man får ju titta på en lösning så att det passar alla.
Mm.
Man kanske är beredd att gå ner lite i lön då jämfört mot vad man haft innan. Mot att få en bättre och en roligare arbetssituation. Så att det viktiga är att prata med alla berörda då. Låta dem säga sina tankar. Och vi höll på med det här i nästan ett år. Med samtal och så vidare. Och försökte sälja in och prata med alla. Innan vi införde det då, så att säga.
Precis, för en annan del är ju att ofta kommer ju mål och nya vägar. De kommer levererade liksom uppifrån. Och sen gäller det för en chef som står någonstans emellan, som en säljchef till exempel, att hjälpa sitt team att göra det här. Att känna att det här är vårt mål nu som vi vill driva emot. Hur gjorde ni det jobbet? Var det med de här individuella liksom, samtalen? Eller kunde ni jobba i grupp med att motivera mot det här?
Vi jobbade väldigt, i och med att vi hade haft den här säljtävlingen då sommaren 2014, så hade alla känt på lite hur det var att jobba i grupp. Så man visste ju liksom vilken potential det fanns och hur kul det var. Så det underlättade ju väldigt mycket inför de individuella samtalen då hösten 2014. Att alla visste om hur det var och hur det skulle kunna bli. Så att det gjorde det mycket lättare. Jag tror att det var mycket svårare att börja från noll liksom med de samtalen där. Då hade det varit en längre process.
Precis.
Men här såg man liksom nyttan med det, och man såg hur kul det var, och man såg den här liksom, det blir ju som att gå från att tävla i en individuell sport till att tävla i en lagsport egentligen.
Mm. Ja, men absolut, och det där kan ju också vara någonting att skicka med, att man kan ju faktiskt testa under en period eller på något område, och sen, ja, det är inte för evigt, men vi testar och så ser man hur det faller ut. Men om man tittar på liksom teorier på vad som får människor att må bra på arbetsplatsen, och ofta de värdeorden och hur man vill att människor ska jobba, så handlar det ju väldigt mycket om att 1 + 1 = 3 när vi samverkar. Så att det känns ju helt logiskt att det har gått bra och det som ni har lyft. Men just som du lyfte också, att samtidigt så får man jobba med det här att teamet ska vara hållbart. Så att man inte tänker att ja, jag kör på för jag gör det för teamets skull. Men vi ska ju sälja nästa år också.
Sen så tror jag det också att det som är viktigt att tänka på, det är ju, jag var inne och nämnde lite om det innan, det är ju rätt laguppställning. För att får du fel laguppställning, att en eller två individer inte presterar eller inte vill eller inte av någon anledning, då tror jag att det kommer att bli jättejobbigt för dem.
Mm.
Och jag vet ju inte om det nu, men jag skulle kunna gissa på att de kommer att bli utfrysna helt enkelt av de andra. Om de andra inte känner att de bidrar till helheten egentligen. Så där får vi varit väldigt noga när vi har då bytt ut några stycken och när vi har nyrekryterat också. Och titta på de egenskaperna, just att man är lagspelare, att man kan vara med på det här tåget så att säga. Att man inte är en ensamvarg helt enkelt.
Nej, det blir ju verkligen att i möjligheten ligger ju också utmaningen som du säger, för man måste vara en teamspelare.
Ja.
Det går ju inte att ta in någon som bara tänker, gud vad skönt, då kan jag åka med här. Så det är verkligen en utmaning, för att en grupp, det är ju en utmaning att få att fungera. Liksom. Jag var på ett seminarium i morse där, det var så häftigt för hon som föreläste, sa att konflikt är egentligen normen och harmoni, det är liksom ett undantag. Och jag tänkte, det är ett ganska, man tänker hela tiden att man ska hantera konflikter som uppstår, men egentligen så när människor umgås i grupp så är det ofta lite konflikter i alla fall. Eller håller du med om det, eller hur?
Vi har faktiskt haft extremt lite konflikt i säljgruppen. Utan vi har väl fått effekten bra eller dåligt, men att konflikterna har inte varit inom gruppen, utan har varit mot andra grupper i så fall. För de har blivit så starkt tillsammans.
Okay.
Så konflikterna är väldigt små inom gruppen.
Mm.
Utan det är mer att man tycker att någon annan grupp inte gör vad de ska, eller att de gör fel eller någonting sånt. Så där, vi har fått hantera konflikterna där istället.
Säljmålen, de har ni liksom rusat emot kan man säga. Har ni, med tanke på att det här då också fick människor att trivas bättre, hur har ni sett det mer kvantitativt? Har ni kunnat sätta till exempel i sjukfrånvaro eller medarbetarundersökningar, eller hur temperaturmäter ni det?
Vi har ju haft på sälj har vi haft väldigt lite sjukfrånvaro innan också. Så att där kan vi egentligen inte säga att vi har fått något som vi kan mäta eller någonting sånt. Och vi har faktiskt inte gjort någon medarbetarundersökning på senaste åren här, så att vi har liksom inget mätetal på det så, utan men man träffar ju många av de här varje dag och man ser ju mycket på stämningen och ja, men hur det funkar i gruppen och hur man skämtar egentligen, vilket ja, det vanliga tugget om man får säga så egentligen, hur det funkar. Så att det är där man drar de slutsatserna. Och sen så har vi ju givetvis vid utvecklingssamtal och vid uppföljningssamtal så får man ju den feedbacken också att alla trivs väldigt bra på jobbet och tycker det är roligt.
Mm. Och några nycklar då i ett ledarskap för en sån här typ av ersättningsmodell. Vad skulle du säga att det är? Vi har ju kommit in lite på det, men jag gillar såna konkreta.
Ja, nycklar kan man säga med ledarskap. Det är ju mer, mer alltså rådgivning och diskussion än att styra egentligen på en enskild säljare vad de ska göra och inte göra. Alltså det här som man har gjort innan och man gör ju fortfarande, alltså mäta mycket med vilka kundbesök man gör, hur många offerter man lämnar och så vidare. Det har ju släppt ganska mycket. Utan det där avgör gruppen själva genom diskussion. Vilka affärsmiljöer ska man jobba med, vilka offerter ska man lämna och så vidare. Vad har vi störst chans att vinna? Så det är ju en grej med ledarskapet egentligen som är en skillnad mot att vara en traditionell säljchef då med en individbaserad produktionsmodell.
Mm. Man litar mycket på teamets
kompetens. Lita mycket kompetens. Och sen så som vi var inne på innan, alltså att man måste vara ner och förstå vad varje säljare gör också för att kunna värdera prestationen. Och kolla lite på hur mycket de är ute på, hur mycket de bidrar och så vidare. Sen tror jag, nu har ju inte vi haft det caset egentligen, men att om någon inte skulle prestera skulle det komma upp till ytan ganska snabbt. För att man är ju inte, vi är 10 ungefär i säljgruppen. Och är det en av 10 då som inte presterar så tror jag att de andra skulle komma upp väldigt snabbt egentligen. Mm. Om det är någon som inte vill.
Det är intressant att fundera på hur man skulle behöva organisera sig i en större grupp. Om man skulle, för där kan det ju vara lättare om någon illvilligt då vill åka med på det här tåget. Försvinna liksom i mängden. Men som du säger, på 10 personer då blir det tidigt ganska uppenbart om någon både springer för fort eller inte springer alls kan man säga. Så att nyckeln kanske är just det här med att vara en lagom stor grupp.
Ja, jag tror det. Det är ju ingenting jag vet, men jag skulle kunna gissa på att blir man en större grupp så känner man inte att man bidrar lika mycket för man är så liten del av det. Och blir man en mindre grupp än så, då kanske man är för liten grupp så att om en länk inte funkar blir det katastrof.
Mm.
Så att jag tror att någonstans ultimat borde vara någonstans 7-10. För då är det tillräckligt stor men ändå inte för stor för att kunna köra det här.
Intressant. Ja, jättespännande att höra. Hur ser ni på hälsa, tycker du, i övrigt?
Vi ser bra på hälsa.
Mm. Härligt att höra. Ja.
Ja. Nej, men vi hälsa är ju ett ganska stort begrepp egentligen.
Mm.
Om man tittar på de fysiska bitarna så driver vi ett projekt som heter Aktivitech. Och det är då ett hälsoprojekt. Och vi har drivit det sedan 2012, tror jag.
Mm.
Och det är för hela vår koncern då, med en massa olika aktiviteter. Vi sponsrar bland annat deltagande i alla möjliga lopp. Jag tror vi hade 8 personer som sprang Stockholm Marathon förra året. Det var 10 som sprang Lidingö loppet. Jag tror vi kommer att minst 10 till start i Vasaloppet nu och så vidare. Vi hade 2 lag i det som heter Tough Viking i Göteborg förra året. Mm. En massa sådana saker. Och vi fångar även upp de som inte är på den nivån.
Ja, vad skönt att
höra. Genom att köra enklare moment. Förra året hade bland annat kontorskampen. Och då så är det sådana moment som att man ska stå upp och jobba en timma. Man gör 5 armhävningar och sen så får man poäng då för varje sak man gör. Och sen så tävlar man kontor mot kontor.
Mm.
Och sen så fick alla pris.
Mm.
Alla fick en handduk sen.
Vad skönt att höra. Ja, för de loppen du nämnde, de skulle jag nog inte kategorisera som hälsolopp. Utan men, de passar ofta de som... Men det här andra kontorskampen med att få igång från inaktiv till aktivitet som passar där man jobbar. Där kan man snacka liksom
men hälsoeffekt. Men vi sponsrar, vi hade 4 lag i Bellmanstafetten förra året. Varav 1 lag då var ett gålag. Alltså man fick inte springa. Utan det var ett lag som gick då. Sen 1 lag som sprang långsamt och 2 som sprang snabbt. Så att alla kan vara med på sina villkor.
Mm.
Så att vi jobbar mycket i de biten också. Vi har haft föreläsningar både om kost, träningslära. Vi har haft prova på aktiviteter. Alltså någon på något kontor då som brinner för någonting. Och då så kör man det bara på lunchen, att man bjuder in alla som vill vara med. Och sen så testar man på den här grejen. Och det kan vara allt från, vi har till exempel kört alltså vanlig sån här promenad med gåstava. Det var ju väldigt få som hade testat det faktiskt.
Ja, det är ju ett härligt sätt att komma ut.
Ja, nej, men vi testade det liksom att gå med gåstava. Så att det var en kul grej att jag testade på.
Härligt, det låter som ni har liksom ett brett spann av friskvårdsmöjligheter för personalen. Och det ska ju liksom finnas där och kunna uppmuntras. Jätteintressant. Tack så jättemycket för ett intressant samtal.
Ja, tack själv.
Och vi skickar med tips till de som kan göra det. Testa. Ja. Testa grupprevision om ni har möjlighet att göra det. Och nästa gång, då ska vi också prata om, det här lät som ett ganska empatiskt ledarskap, och det ska vi prata om nästa gång också med Kristina Andersson. Tills dess är ni varmt välkomna att diskutera med oss på både Facebook, LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se. Och ni får jättegärna recensera oss i iTunes, och vi tackar Agda Media för produktionen. Tack och hej!
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.